Juridisk publikation är ett forum för juridikstudenter och yrkesverksamma jurister att närma sig juridiska problem. Det är först och främst en akademisk tidskrift som drivs av 30 studenter i Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg. Men nu tar redaktionen klivet ut i etern. En podcast där vi möter okonventionella, engagerande och frispråkiga jurister som vi vill veta mer om. Det här är IP-möter.
Magnus Widerbäck är myndighetschef för Nyköpings tingsrätt och han har genom åren gjort sig känd som Sveriges kanske effektivaste lagman. Han är generalisten, fyrbarnspappan och det före detta justitierådet som efter moget övervägande insett att han trivs allra bäst med att lösa konflikter i underinstans. JP träffar honom under en 2-dagars kurs i Stockholm där han undervisar blivande domare i processrätt. Som du kommer att märka så är vi även i detta avsnitt 2 redaktörer som intervjuar och det är Pekka och Gustav.
Jag har varit långdistanslöpare. Men jag har varit i duktig långdistanslöpare och sprungit halvmaraton på 1:16. Vilket, ja, du är inte löpare så du ser lite konsternerad ut. Men det är en tid som väcker respekt. Och när jag för 2 år sedan var på domardagarna och skulle lämna in min rock. I receptionen där så kom det en röst bakom mig och sa 1:16, det är jävligt bra. Och då var det bara någon som liksom hade hört att jag hade sprungit på 1:16 på halvmaraton och kom bakom mig och tyckte att jag var värd att få höra det, så då blev jag väldigt glad.
Hur ofta springer du?
Nu för tiden så springer jag på löpband på gym då och då och inte alls seriöst, utan när jag sprang seriöst det var när jag var under 25.
Hur var det i skolan?
Jag var duktig i skolan.
Från?
Jag är lärarbarn, så att lärarbarn är alltid duktiga i skolan. De törs inget annat, för att kommer de hem till morsan som är lärare och visar upp att hennes kollegor i samma stad inte har uppskattat vad som har hänt i skolan, så dras det in en annan förmån. Så att nej, det är en du behöver inte fundera så länge hur det har gått för ett lärarbarn i skolan. Matte var alltid mitt bästa ämne och sen gillar jag när det är logiskt uppbyggt, och då är det tyska som jag gillar. Det var för att tyska språket är väldigt logiskt uppbyggt. Så att det var matte och tyska som var mina favoritämnen i skolan.
När kom intresset för juridik?
Min farfar var jurist och min pappa var jurist och min morfar var jurist. Och min mamma sa till mig redan när jag gick på grundskolan, du ska bli jurist. Så att jag har egentligen aldrig haft inte haft tillfälle att överväga något annat, kan man säga.
Du var ingen trotsigt barn, trotsigt
tonåring? Nej. Efter lumpen så började jag läsa i Uppsala.
Hur var din tid i Uppsala som juriststudent?
Ja, det var en väldigt fin tid. Det var mellan 76 och 80 och jag bodde på Östgötagården, på gamla Östgötagården som det heter. Ni är inte uppsaliensare? Ja, bra. Då kände till det på Trädgårdsgatan. Och det var en korridor där man inte hade egen toalett, utan toalett i korridoren och även dusch i korridoren och sådär. Så att det var, man lärde känna varandra, kan man säga, i korridoren. Och utanför mitt rum var det en festlokal, och i den lokalen, direkt, jag hade vägg i vägg med festlokalen, och där var det väldigt ofta fester. Och eftersom jag bodde så nära så kunde jag ju inte gärna undanhållas de fester som var i festlokalen. Så att jag vågar påstå att min tid i Uppsala var det var ett intensivt studentliv som jag levde i Uppsala. Och mina föräldrar läste också i Uppsala och träffades i Uppsala. Min fru läste i Uppsala och min son som nu är juriststudent läser i Uppsala. Och min dotter som går på gymnasiet håller på att titta efter bostad i Uppsala. Så att ja, det finns hygglig känsla för Uppsala.
Vad hände efter juridikstudierna i Uppsala?
Ja, jag läste ekonomi i Uppsala också samtidigt som jag läste juridik. Och sen så satt jag ting på Stockholms tingsrätt och tänkte mig en framtid som advokat då, och började på en advokatbyrå i Göteborg som på den tiden hette Mannheimer och Zetterlöf. Och då hade jag intresserat mig för sjörätt och transporträtt under tingstiden och läst lite sjörätt på Stockholms universitet medan jag satt ting, och jobbat på Stockholms tingsrätts sjörättsavdelning, transporträttsavdelning. Så att jag sökte till en transporträttsadvokatbyrå i Göteborg för jag tänkte att jag skulle bli advokat med transporträttslig inriktning. Så att då flyttade jag till Göteborg efter jag hade suttit ting i Stockholm i 2,5 år.
Men du ville snarare rikta in dig mot advokatyrket än domaryrket?
Ja, absolut. Det var det som var därför jag läste ekonomi i Uppsala också. Jag tänkte att det kunde vara en lämplig grej att ha om man skulle vara affärsadvokat då, som jag var inriktad på. Men jag borde ju ha tänkt på att min farsa var ju domare och min morfar var domare. Och då borde jag ha begripit att det där skulle ju aldrig ha blivit något. Och jag var bara 8 månader på den här advokatbyrån i Göteborg när jag flyttade tillbaka till Stockholm och gick in i hovrätten. Alltså jag trivdes väldigt bra som tingsnotarie och jag kände mig inte lika komfortabel i rollen som affärsjurist. Och då när jag inte kände mig komfortabel i den rollen så då rannsakade jag mig och kom på att jag vet inte längre vad jag vill bli. Det kanske var fel det här med advokatyrket och det kanske är domare jag ska vara. Och jag får väl se hur det blir. Och så sökte jag till hovrätten och kom in där och sen har jag då varit på det som man kallar för domarbanan sen hösten 1983. Alltså med olika utvikningar så har jag haft anställning i staten och hela tiden haft en länk till domarbanan sen 1983.
Är staten en bra arbetsgivare?
Staten är en bra arbetsgivare för en domare. Jag vet inte om staten är en bra arbetsgivare för andra kategorier, men det finns bara en arbetsgivare som säger till en jurist så här: här har du en påse pengar, det är din lön. Sätt nu igång och tillämpa lag efter eget huvud och alldeles självständigt. Det går ibland ut över din arbetsgivare, du kommer att döma till nackdel för din arbetsgivare ibland, staten, men det är i linje med din anställning. Du behöver inte gå våra ärenden, rättare sagt du ska inte gå våra ärenden, utan du ska göra som din övertygelse säger efter att du har kollat i lagboken och läst alla rättsfall och så vidare. Och det finns bara en enda arbetsgivare som säger på det viset och det är staten. Så att är man bortskämd med att ha det på det viset, vilket jag är då sedan nästan 30 år nu, så är det helt omöjligt att ha en annan arbetsgivare om man har min läggning då, va? Att man inte gillar att gå andras ärenden bara för att de betalar. Utan man gillar att kunna säga till den som har fel, även om den betalar, nej, så är det inte. Och det har man inte, man har inte råd med det om man har en annan arbetsgivare, va? Därför att varje annan arbetsgivare säger: det må så vara att det inte är så, men nu driver du det ändå, annars så drar vi in din betalning. Men det säger liksom inte staten till mig, va? Utan staten säger till mig: okej, vi hade fel den här gången, vi får väl se hur det går nästa gång. Du fortsätter få din lön.
Du refererade till domarbanan. Så jag tänkte på rekryteringen där. Det torde väl vara en ganska svensk företeelse med en domarbana. Hur ser du på det? Är det en bra väg att gå om man vill bli domare?
Alltså det finns ju, det är en kontinental europeisk väg. Va? Det finns domarbanor i många kontinental europeiska länder. Det finns inte i England, det finns inte i Norge. Men i många kontinental europeiska länder finns det. Och det är en bra väg att gå om man vill bli domare. Men det är väldigt värdefullt för domstolarna nu också att få rekrytering utifrån. Att det inte kommer folk som blir domare bara som har gått domarbanan. När jag började med det här så var det ju i praktiken bara sådana som har gått domarbanan som fick bli domare. Det var liksom en karriärväg som på ett naturligt sätt slutade med en tjänst. Och det var ju till och med så att tjänster tillsattes efter hur länge man hade varit på domarbanan. Va? Så det var fullständigt självklart att även om man misslyckades ganska kapitalt och det visade sig att man var en ganska allvarlig felrekrytering, så fick man ändå bli domare, för man var inne i systemet. Och, ja, med vissa undantag. En del kunde sorteras bort som var totalt hopplösa. Men de som var lagom hopplösa, de fick ändå bli domare. Och man tillsatte alltså inte domartjänster efter skicklighet, som man gör idag. Va? Utan man tillsatte det efter förtjänst, som det kallas för. Det vill säga hur länge du har varit på domarbanan. Och det var ett fullkomligt vansinnigt system som är avskaffat dessbättre. Och där man nu tillsätter efter skicklighet. Och det gör att den som är på domarbanan kan mycket väl bli från gången. Och man kan istället tillsätta en domartjänst med en duktig advokat eller en duktig åklagare eller en duktig bankjurist eller precis vem som helst som är duktig och som är jurist. Alltså. Så att det, och det är naturligtvis ett utmärkt system. Men vi behöver ha i domstolarna inte bara de som har varit advokat eller åklagare för att vi behöver ha sådana som är traditionsbärare. Och med det menar jag sådana som har gått domarbanan då. Därför att man får mycket med sig om man går domarbanan. Alltså man börjar som sitta ting då och sen så går man till hovrätten i ett år som fiskal och då föredrar man saker för hovrättsråden där. Och sen så kommer man tillbaka till tingsrätt och sen är man tingsfiskal i två år när man är fullständigt självständig, lika självständig som en domare. Jobbar i en vanlig domare och jobbar i tingsrätten i två år. Och sen går man tillbaka till hovrätten igen och adjungerar som det heter i ett år. Och då är man med och dömer i hovrätten. Och de där fyra åren som det sammantaget är, då blir man traditionsbärare och lär sig massor med saker som man får med i ryggraden. Då, va? Stig Strömholm som var rektor för Uppsala universitet skulle välkomna mig och med flera när vi var nya i Uppsala då 1976. Och då var han professor på juridikum. Och då sa han, ni har kommit hit för ni tror ni ska lära er någonting. Det gör man inte här. De enda ställen i Sverige som man lär sig någonting på, det är Karlberg och Svea hovrätt. Han hade gått domarbanan då, va? Så att han tyckte att Svea hovrätt, där lär man sig mycket. Och det, han har inte rätt naturligtvis, va? Eller hade inte rätt, och jag kanske citerar honom fel. Om man hör det här får han väl be om ursäkt. Men det ligger en kärna av sanning när han pekar ut att man lär sig mycket på Svea hovrätt. Va?
Vilka egenskaper ska en bra domare besitta?
Alltså, fullständigt grundläggande är gott omdöme. Det är så med jurister överhuvudtaget. Att en fullständigt grundläggande egenskap för att funka bra i vilken juristroll du än har, det är att ha gott omdöme. Jag har hållit kurs med Bertil Södermark som är erkänd processadvokat i Stockholm som är gammal nu men som under många år var erkänt absolut toppskikt i Stockholm. Och han brukar säga när vi höll kurs att till unga advokater då, och biträdande jurister att ni kanske är ledsna för att ni inte är juridiskt tekniskt jätteskickliga och att ni alltid har järnkoll på allt och lite är nördiga och sådär. Men då sa han, det är inte alls det handlar om. De duktigaste är inte alls sådana. Utan de duktigaste har gott omdöme. Och det ligger väldigt mycket i det. Alltså man ska utifrån ett stort material kunna känna på sig var knäcken sitter. Var problemet är för någonting. Och man ska kunna fundera igenom hur det problemet rimligen ska lösas. Så att den första saken är som en domare måste ha, det gott om dem. Och det vi söker efter när vi letar efter domarkandidater, det är det här goda omdömet. Och det är ganska enkelt att plotta in när man är van vid det. Nu har jag ju, sen jag blev chefsdomare har jag ju sett massor med unga jurister passera förbi, och det är rätt lätt att ganska snabbt bilda sig en uppfattning om hur det står till med omdömet. Sen är det ju en väldigt viktig sak också för en domare, och det är ju självständigheten såklart. Va? Att man liksom inte har några bindningar åt något håll, och att man inte tänker på, man är inte inga sidohänsyn alls, utan bara tittar på vad som är det som omdömet säger är den rätta juridiska lösningen på de problemen som man har.
Hur förhåller du till att en domare antingen ser som en specialist eller en generalist? Vad är viktigast?
Ja, enligt min uppfattning så är en domare skicklig på att lösa konflikter. Och ju lägre instans man är i, desto mer är det konfliktlösar talangen som är viktig. Och ju högre, och sen om man kommer upp i instanserna, så är det rättskipning som är viktig.
Brukar du läsa domarreglerna?
Ja, jag har ju läst dem någon gång, fast det är ju inte något som jag slår upp varenda dag, nej.
Jag tänkte läsa en, eller vi tänkte läsa en. Jag ska bara hitta den här, så om du instämmer. Och det är de här reglerna som sannolikt författas av Olaus Petri någon gång runt år 1540. 28:e regeln, om jag läser första punkten bara. En domare skall icke lätteligen låta någon till laggång med mindre att nöden tvingar honom därtill, utan han skall hellre söka annat medel till att ställa dem till freds som saken står emellan.
Vad betyder det?
Jag skulle väl tolka det som att man inte ska behöva döma om man kan lösa konflikten på ett annat sätt.
Ja, då stämmer det ju med vad jag tycker.
Gäller det alltid?
Om det gäller tvistemål och det är en tvist mellan civila parter, alltså, så är det min övertygelse att i de allra flesta fall, om tvisten sköts på rätt sätt, kan träffa en överenskommelse som tar affärsmässig höjd för processchanser och för olika risker som parterna står. Så att det, när det gäller civilrättsliga och även tvister om barn gäller detsamma, så finns det enligt min uppfattning väldigt ofta väldigt god anledning för parterna att sätta sig ner, och är de förnuftiga så hittar de väldigt ofta en lösning som är baserad på en vettig uppfattning om gällande rätt, och en vettig uppfattning om möjligheten att bevisa saker och ting, och en vettig uppfattning om vad som kommer att hända om man löper linan ut och lägger ner massa extra kostnader på att processa det hela i botten och så. Så det stämmer. Sen är det ju naturligtvis helt annorlunda med brottmål, där vi ju, de nuvarande reglerna ju gör att det måste ju tas till dom och processas och så. Men jag skulle ju gärna se att man när det brottmålsprocessen gick emot mera av civilrättsskipningen och hade möjlighet att det kunde träffas överenskommelse mellan åklagare och tilltalade om lämplig straffrättslig reaktion. Att vi skulle få bort många mål som vi idag måste köra, men som man skulle kunna få bort med hjälp av vidgade möjligheter till strafförelägganden och sådana saker.
Har du några exempel?
Idag är det ju så att åklagare får besluta strafföreläggande för brott där påföljden ska ha villkorlig dom. Och jag tycker ju definitivt att man skulle vidga detta då till skyddstillsyn när man ska ha övervakning. Och man borde vidga detta till ett visst antal månaders fängelse, va? Så att man skulle kunna träffa överenskommelse mellan åklagare och tilltalad om att det här är ett brott som föranleder si och så många månaders fängelse. Och sen så bara träffar man den överenskommelsen och sen så verkställs det där straffet. Och naturligtvis skulle den tilltalade ha offentlig försvarare som hjälper vederbörande i den där bedömningen. Men om det är en bedömning som stämmer med praxis, så ser inte jag några bekymmer att man skulle tillåta sådana överenskommelser. Den tilltalade skulle slippa gå upp i en rättegång då med detta och istället få detta löst genom underhandskontakter mellan åklagare och försvarare. Och så fungerar det på många håll utomlands, och det tycker jag är en väg väl värd att pröva och som skulle närma civilrättskipningen till straffrättskipningen.
Finns det några områden inom brottmål som är mindre lämpade för sån här lösning?
Ja, alltså det går ju inte med de grövsta brotten förstås, men om man fick bort många vardagsbrott på det här viset från domstolarna, så skulle ju resurserna kunna användas till att jobba mer aktivt med de värsta brotten som längre straffen. Men det fordrar ju att om man ska ha uppgörelser, plea bargaining mellan åklagarsvarare, så fordrar det att den tilltalade erkänner brottet. Förnekade brottmål förstås, de måste ju fortfarande hanteras av domstolarna. Men det är så pass många brott som är erkända, eller där åtminstone den tilltalade kanske inte erkänner det brott som åklagaren påstår, men erkänner ett annat brott eller sådär. Så att det blir så mycket utrymme för plea bargaining och att bli av med väldigt mycket mål i domstolarna, att det skulle vara väl värt att pröva. Och vi skulle få massa resurser över till sånt som är mycket, mycket mer angeläget att hålla på med.
Du ser inga problem med rättssäkerhet och liknande i fråga om erkännande?
Nej, jag tror att det skulle gå att hantera. Alltså, det är ett problem så länge det inte finns försvarare inblandad. Va? Men om det finns försvarare inblandad får ju vederbörande tilltalade stöttning, och då får vederbörande bedöma. Då kan försvararen ge råd och säga att om du säger nej till det här nu så blir det rättegång, och då blir det här och här som du riskerar. Men säger du ja till det här så är det detta som gäller. Och så att du ska få bra rådgivning. Men det är ju naturligtvis grundläggande med rätten till försvarare i sådana sammanhang. Va? Så att inte åklagaren blir ju alldeles för stark i förhållande till en tilltalad i plea bargaining situation om inte vederbörande är stöttad av försvarare. Men det bygger ju på att försvararna är duktiga och de har koll på praxis och de har koll på hur bevisning skulle utfalla och sådär. Så att jag tror det skulle fungera.
Hur långt skulle man kunna gå? Aldrig så att den tilltalade skulle helt, så att säga, slippa en påföljd?
Ja, men alltså, om det är förnekat så blir det ju en sak för domstolen att ta ställning till om det ska vara en påföljd. Utan det jag pratar om är ju fall där en tilltalade antingen erkänner rakt av och säger att jag har gjort det som åklagaren säger, eller också säger jag har inte gjort fullt ut det som åklagaren säger. Jag har visserligen slagit den här målsägaren i ansiktet, men jag har inte sparkat honom på benet. Och då säger åklagaren kanske att okej, men du erkänner det där med slaget i ansiktet, och då nöjer jag mig att fordra straff för det, och så är jag beredd att erbjuda att du får 2 månaders fängelse för det. Vill du godta det då? Och då kan försvararen säga att går det till rättegång så är det mycket möjligt att det där med sparken också styrks, och då kan du få ett strängare straff. Men det kan också hända att du får ett lindrigare straff för det du har erkänt och sådär. Och så får vederbörande själv bedöma. Då kanske vederbörande säger, hur skulle du ha gjort? Säger han till advokaten. Och då säger advokaten, jag ska ta det här. Ja, då gör jag det också. Eller också säger han, Jag skulle inte ta det här. Jag skulle ha låtit det gå till rättegång. Och då får det gå den vägen.
Moderaterna kom ju förra veckan med ett förslag om kronvittnen.
Ja, jag har inte satt mig in i vad det betyder, men generellt sett så är det ju inte alls bra när ett vittne har någon anledning att säga någonting annat än sanningen. Och kronvittnessystemet, där har ju vittnen anledning att säga något annat än sanningen, nämligen någon, hjälpa åklagaren på traven för att själv klara sig lindrigare undan. Och det gör ju att den typen av vittnesmål väger väldigt lätt i domstol, och det är lätt för försvarare att argumentera för att det där inte duger, och det är ingen bra bevisning för staternas åklagare. Så att jag är väldigt skeptisk till alla typer av sånt där. Alltså man tror från politikers håll ofta att man kan hitta standardlösningar, smarta lösningar på olika frågor. En annan sån sak har ju varit anonyma vittnen. Men alltså detta är totalt feltänkt, och det är återvändsgränder, och det kan inte lösas på det viset. Därför att, tänk dig själv, är du anklagad för brott? Någon säger åklagaren, jag har ett vittne som har sett dig slå din kompis på truten. Och så säger du, jag har inte gjort det. Vem är vittnet? Det får du inte reda på. Han ska höras bakom en skärm. Och i själva verket så vet du att du har en... eller om du bara fick reda på att vem den där kompisen var, skulle du veta att det var en känd mytoman. Eller också en känd ovän till dig som har all anledning att sitta dit dig, för du har just varit på hans flickvän eller någonting sånt där, va? Och den typen av information skulle du då inte få. Alltså detta är bara... som jag ser det så är det bara... på grund av att man inte har hört motargumenten som man ens kommer med den typen av tankar. Alltså. Och Anki Ramberg som är generalsekreterare i Advokatsamfundet, hon går ju ut så fort det blir den här typen av diskussioner och ställer tillbaka kyrkan mitt i byn på ett väldigt bra sätt. Alltså. Så att egentligen skulle de bara... ja, då skulle börja med att höra med henne, och kanske ännu enklare utseende till justitieminister på en gång, va? Så att man slipper ha massa dumheter som kommer upp från okunniga personer, utan låt henne bli justitieminister, så kan hon kväva såna här saker i sin linda då, eftersom hon säger alltid de rätta sakerna. Jag tror knappt jag har hört henne uttala sig utan att jag med värme håller med i det hon säger, alltså. Hon är en klok person.
Så man skulle aldrig egentligen i en sån här plea bargain situation då hamna i ett läge där man kan då, så att säga, gola på några medkumpaner och slippa. Utan det blir i sådana fall någon form av billighetsskäl då, att om man anger sig själv och är beredd att förhandla så...
Alldeles rätt. Billighetsskäl, vad duktig du var som visste att det hette så. Du har läst straffrätt.
Jag har läst straffrätt.
Ja, bra.
Du talar mycket om resursfördelning och liknande. Det här med plea bargain är just effektivitetsfrågan det viktiga, och resursfördelning hos domstolarna.
Ja, alltså det är att resurserna är inte oändliga, och om det finns rättssäkerhetsgarantier för att det sker rättssäkert, så finns det ingen anledning att det ska behöva bli domstolssak av det, att man kör rättegång med domare och nämndemän och så. Och idag lägger vi ner alldeles för mycket pengar på sånt som på sådana fall som inte vi skulle behöva lägga ner de pengarna på. Vi skulle använda resurserna mycket bättre. Det skulle ju vara helt ointressant om resurserna var oändliga, va? Men det är de ju inte.
Du har i alla fall så långt tillbaka som vi har, eller ganska långt tillbaka som vi har läst, gjort dig känd som en väldigt effektiv lagman. Och Nyköpings tingsrätt är ju en väldigt effektiv domstol med målbalanser långt under Domstolsverkets normer.
Ja, det stämmer.
Är det din förtjänst?
Ja, det spelar stor roll för domstolars effektivitet vem som är chef för domstolen. Det visar statistik väldigt tydligt. Men sen är det ju så att själv förmår man ju ingenting. Man kan ju bara agera på bästa vis för att sprida budskap om hur man bör jobba och vad som är rimligt att göra i olika situationer och så. Och utan rätt medarbetare, då är vi tillbaka i rekryteringsfrågan, utan rätt medarbetare så står man sig fullständigt slätt, och utan en drivande chef så går det åt helvete, och utan rätt personal så går det åt helvete. Jag har haft den turen att jag nu har varit på Nyköpings tingsrätt sedan 1998, och många av dem som jobbar där har jag anställt eller lyckats få dit på olika sätt och vis, och det är väldigt lyckade rekryteringar rakt igenom, och vi har, vågar säga, inga som helst problem när det gäller personalen på något vis, utan tvärtom så är det väldigt högpresterande personer och vettiga och omdömesgilla personer, och det är en förutsättning för att vi ska kunna visa upp de siffror som vi visar upp.
Men vad gör ni i Nyköpings tingsrätt som andra domstolar inte gör i effektivitetsfrågan?
Ja, vi har en verksamhetsplan där vi har talat om vad som krävs av oss för att vi ska vara effektiva när det gäller brottmål då. Så har vi liksom bestämt att vi ska sätta ut brottmålen blixtsnabbt, och vi ska döma av dem blixtsnabbt, och från det att ett mål kommer in, brottmål, så ska vi ha en dom färdig inom 2 månader. Och det fixar vi i nästan alla mål om det inte trasslar på något särskilt sätt. Och om det trasslar så ska vi vidta särskilda åtgärder för att se till att det inte trasslar. Och varje mål, brottmål och tvistemål och alla ärenden och allting får, när de kommer in, en ansvarig domare. Och det är unikt, eller det är inte så många som har det på det viset, att det rakt igenom är så. Och varje mål får också en ansvarig sekreterare och en ansvarig notarie. Och det gör att de där tre tillsammans får ett uppdrag då från min sida att göra sitt bästa för att det där målet ska bli rättssäkert hanterat och snabbt hanterat. På många andra håll har man beredningsorganisationer som gör att det ansvaret är inte så explicit på en vissa personer. Men vi tror alltså på personligt ansvar, och det är aldrig någon tvekan vem som bär ansvaret för olika mål. Det är väldigt tydligt utpekat personligt ansvar. Och detsamma gäller för tvistemålen då, att så fort mål kommer in så är det en domare som med hjälp av sin notarie och sin sekreterare ska bringa det där målet till avgörande så fort som möjligt och så rättssäkert som möjligt. Och i och med att man har den här tydligheten i ansvarsfördelningen så vinner man väldigt mycket. Och många andra domstolar har inte verksamheten organiserad riktigt på samma sätt. Och jag tror att en nyckelfråga för effektiv domstolsverksamhet är ett mycket tydligt personligt ansvar jämte en mycket lyckad rekrytering då. Man lyckas få in rätt folk. Och därför så, när det gäller yngre jurister, så är ju vi med på arbetsmarknadsdagar, den enda tingsrätten i landet som är det. Varannat år är vi i Stockholm och ett annat år är vi i Uppsala på arbetsmarknadsdagarna för att sprida information om vilken utbildning som man kan få efter studierna hos oss, om man väljer att sitta ting hos oss. Och på det viset så jobbar vi hela tiden för att vi ska få tag på väldigt duktiga studenter. Vi har 10 notarier, och flera utav dem har sökt Nyköpings tingsrätt i första hand och har fått indikationer på från de som har suttit ting hos oss förut eller från annat håll då, att vi kan ge en bra utbildning och att vi kan ge bra kontakter. Vi har ett bra nätverk för det framtida yrkeslivet. Och det där har gjort att vi satsar hårt på att marknadsföra oss som en bra arbetsgivare för unga jurister. Vi satsar pengar på det, vi satsar resurser på det.
Hur fördelar ni målen?
De fördelas genom lottning. Mm.
Skulle man kunna låta parter, i alla fall då i civilrättsmål, få disponera över vilken lagman som man vill ska avgöra tvisten?
Ja, alltså vi har det har förekommit alltså att parter har båda parter har stämt in mål till Nyköpings tingsrätt och önskat att jag ska handlägga målet. Och då har det lottats och då har vederbörande rotlinnehavare som har fått målet på sig då sagt att här har båda parter begärt att du ska ta målet och jag har ingenting emot att målet flyttas från mig till dig. Och då har jag sagt okej, då tar jag det. Så att i praktiken har vi infört det systemet. Men det fordrar ju att den som får målet lottat på sig accepterar att jag tar det. Därför att jag får inte påverka lottningen. Utan lottningen ska ske och sen så ska vederbörande som får målet säga jag tycker det är skäligt att godta parternas önskemål här i det här fallet. Och då kan jag säga okej, om du tycker det så gör vi så.
Finns det några risker med att dra effektivitetsmål liknande för långt? Det finns ju till exempel av Gotlands tingsrätt fått kritik för det här från advokatsamfundet bland annat.
Det finns helt klart sådana risker och då är vi tillbaka till det här med omdöme. Att allting måste göras med omdöme. Men när det gäller tvistemål så finns det så oerhörda effektivitetsvinster att göra om man kan få parterna att lösa sin konflikt utan att driva det hela vägen fram till ett avgörande. Att en domstol som lyckas med att få bort flertalet av sina tvistemål genom att parterna träffar en överenskommelse och inte behöver döma målet med vittnesupptagning, vittnesförhör och sådär. Den domstolen får en massa tid till att ägna sig åt de besvärliga sakerna då, som det behövs dömas i och så, och får gott om tid för det. Och det gör att jag skulle ha påstå att rättssäkerheten, rättskipningens kvalitet gynnas av att en domstol förmår att plocka bort många mål som gångbara för en överenskommelse mellan parterna.
Hur är det i hovrätterna? Jag tänker det pågår ju en debatt i svensk juridisk doktrin om vi bör införa ett generellt prövningstillstånd även i brottmål. Hur känner du inför den frågan?
Jag är en varm anhängare av generellt prövningstillstånd i brottmål. Och de argument som fanns för generellt prövningstillstånd i tvistemål, de argumenten biter precis lika bra i brottmål. Och jag är väldigt ledsen över att det fanns ju en proposition i riksdagen som Socialdemokraterna la och det fanns länge ett stöd av Moderaterna för den propositionen. Och allting tyder på att den skulle gå igenom. Detta var på 90-talet tror jag. Jag har glömt exakt när det var nu. Men Moderaterna hoppade av det där i sista stund. Och det gjorde att den här propositionen föll. Och det blev inte generellt prövningstillstånd. Också i brottmål. Och det tycker jag var väldigt tråkigt. Därför att hovrätterna får syssla med många saker idag som är rena transportsträckor. Och där det kostar, återigen, vi är tillbaka där, men resurserna används jäkligt dåligt. Advokaterna sitter och lyssnar på videoinspelade förhör. Tittar och lyssnar på videoinspelade förhör av sånt som har hänt i tingsrätten. Och den tilltalade har klagat på tingsrättens dom, eller åklagaren har klagat på tingsrättens dom. Och det går ganska enkelt att se att den där domen är bra, och den ska fastställas. Och så sitter de där och lyssnar, och sen drar det arvoden för advokaterna och de får ju betalt för det de gjorde i tingsrätten, för de gör ju inget i hovrätten egentligen, utan de sitter och tittar på sig själva när de agerar i tingsrätten. Och det är ju skulle ju vara så himla mycket bättre om hovrätten hade makten att säga att det där prövar vi, men inte det där, va? När de kan se att det här är en självklarhet hur det ska gå.
Men då måste jag ändå fråga, om du skulle få rösta fram din justitieministerkandidat, advokatsamfundets generalsekreterare Ann Ramberg, då skulle vi ju inte få ett generellt prövningstillstånd i brottmål.
Nej, men jag är beredd att leva med det så länge det blir hon då. Ja. Men hon har ju, det får du ju förstå att hon representerar ju en organisation som absolut inte ställer sig bakom detta. Och det finns ju pengar involverade i detta och sådär. Så att det har jag full respekt för att hon i sin roll inte ställer upp på det som jag nu säger. Men jag representerar bara mig själv. Och... men hon är så bra så att jag är beredd att ta den lilla inskränkningen för att få henne till justitieminister. Så hon kvarstår trots att hon driver den frågan då, vilket hon självklart ska göra som generalsekreterare för advokatsamfundet. Jag är ändå beredd att stå fast vid att hon är rätt justitieminister.
Ja, nu har vi ju talat om tingsrätten, hovrätten. Tänkte jag att vi går vidare på Högsta domstolen. Och då undrar jag hur det gick till när du fick förfrågan från Högsta domstolen eller från regeringen.
Ja, det var att jag fick ett samtal från Torgny Håstad som frågade om du skulle få den här frågan. Hur skulle du ställa dig till den då? Ja, då skulle jag tacka ja, sa jag. Jaha, sa han. Och sen så några dagar senare så ringde Thomas Bodström och frågade om jag ville bli justitieråd. Och då sa jag att jag, ja, det vill jag. Det var inte svårare än så.
Hur gick tankarna inför det uppdraget?
Att det skulle vara väldigt kul att se den verksamheten inifrån och väldigt utmanande och att jag inte kunde missa chansen. Jag hade ju inte sökt tjänsten. Va? Det här var ju på den tiden då man inte sökte de här tjänsterna, utan det var så här kallelseförfarande som det kallas för. Att det är en gammal tradition som fanns då, att kungen kallar. Så att det var egentligen, nu var det ju inte kungen längre då, men det var ju regeringen då som kallade. Och det var omöjligt för mig att tacka nej. För jag tycker att det är kul med juridik och jag skulle hela livet ha gått och funderat på hur det skulle ha varit och sådär, om jag inte hade tackat ja i det läget. Så att det var inget svårt... avgörande från min sida. Nej, det var självklart. Ja.
Ja, för läser man någonting, någon intervju eller så, inför det här med dig, så är du lika förväntansfull och känner lika hedrad som väl sig bör som jurist som ska tillträda som justitieråd. Men sen gick det inte så lång tid ändå förrän du avsade dig uppdraget.
Ja, det stämmer.
Varför gjorde du det?
Det var för att jag ville bo kvar i Nyköping och jag hade små barn, 4 stycken, och hade ett hektiskt privatliv med 4 barn och yrkesarbetande hustru. Och jag pendlade, jag hade ingen bostad i Stockholm utan dagpendlade, och jag hade nog inte riktigt förstått hur pass mycket jobb det var. Det är mycket, 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 mycket jobbigare att vara justitieråd än att vara lagman. Och det är särskilt om man då samtidigt har massa småbarn när man kommer hem. Och en dryg timmes pendling om dagen dessutom. Så att då passa tiden med tåg och sådär. Så att det var ett allt för tufft liv. Men sen var det väl också det att jag mer och mer kom till insikt om att jag är, det var det jag pratade om tidigare här, att i lägre instanser ska man vara konfliktlösare, och i högre instanser ska man vara rättskipare. Alltså jag tror ju mycket på det här med belöningssystemen i hjärnan. Jag vet inte om ni känner till teorierna kring detta. Rätta teorier, de är väl rätt så etablerade. Att man får kickar av olika saker. Och det är då belöningssystemen i hjärnan som ger en de där kickarna. Och för att man i längden ska hålla på med någonting så måste man få de här belöningarna av sin hjärna. Belöningssystemen måste liksom ge en de här kickarna. Annars så tar det för mycket energi och man blir till slut missnöjd med livet. Och jag fick inte de rätta kickarna av min tillvaro medan jag var i HD. Däremot får jag hela tiden massor med kickar av min tjänst som lagman. Alltså jag har hela tiden trivts allra bäst i tingsrätt. Så har det alltid varit och så kommer det alltid att förbli.
Hade du något tillfälle som du kände att nu här får jag i alla fall en ordentlig kick av att sitta i högsta domstolen?
Absolut. Ofta var det ju så. Och det är ju många fall. Jag tycker det är jättekul. Min son berättar ju nu från Uppsala hur de rättsfall som jag var med på är föremål för seminarier som han är med på. Och jag minns de där frågorna. Och även andra som jag känner som barn till kompisar som läser upp så ringer mig och säger hur tänkte ni egentligen här och sådär. Och det tycker jag är jätteroligt att jag var ju med. Jag var med på plenum en gång i HD och sådär. Det är klart att det, jag skulle inte vilja ha det ogjort för allt smör i Småland. Jag är verkligen glad att jag gjorde det. Men jag har liksom ingen som helst längtan tillbaka. Det har jag inte.
Hur var det att delta i ett plenavgörande?
Ja, det var häftigt alltså. Jag var ju yngst då när det var plenum och det var ju referenten, det var ju Torgny Håstad som var referent i det målet som fick yttra sig först och sen var det ju min tur då för jag var ju yngst så att jag fick... Nu var vi ju eniga den allihopa. Gången, ja, så att det var ju inte så jättespännande kanske men, nej, men det är ju klart att det glömmer man ju inte, liksom sitta där, vi var ju 16 man va, och kvinnor. Och jag var yngst och nej, det var urhäftigt naturligtvis.
Hur ser du på det du talade om hierarkin i högsta domstolen?
Alltså, när jag var där så var det ju ganska mycket, det hade ganska stor betydelse hur pass länge man hade varit där och så. Men jag tror att det där har förändrats mycket. Efter vad jag hör nu så är det ju bra mycket lättsammare i högsta domstolen än det var när jag var där. Så jag tror att det är en annan stämning. Alltså det har blivit en föryngring av ledamöterna och det har blivit en föryngring av stämningen.
Vilka erfarenheter tar du med dig från det?
Att det är ett väldigt seriöst grundarbete som görs och att det är väldigt väldigt engagerade personer som dömer och att de liksom inte sparar någon möda för att det ska bli så absolut bra som möjligt, men också att ibland kommer det in skrivningar i domar och beslut sådär som kommer in på förslag av någon ledamot och där de andra inte riktigt reflekterar över fulla konsekvenserna av de saker som kommer in under överläggningarna. Och att man alltså måste, man får inte läsa varenda ord och tro att det är vägt på guldvåg. Va? Därför att det händer då och då, eller det händer under min tid och händer fortfarande då och då att det kommer in saker, yttranden i eller vad ska man säga, skrivningar i HD:s domar som HD inte har tillräckligt belägg för och som HD egentligen inte menar och sådär va. Det som jag bär med mig är både en respekt och en att fjällen lite föll från ögonen va, att det inte är så jädra märkvärdigt rakt igenom utan att det finns också saker och ting eller skrivningar som inte håller och sådär och sen att att det även kan liksom bli, det kan bli feldömt ibland helt enkelt, att det inte är tillräckligt övervägt, och särskilt då om det är såna här 3-2 mål va, eller 4-1 mål, att om de där som var skilda, om det var någon eller ett par skiljaktiga, så kan ha mycket goda skäl som talar för den skiljaktiga meningen egentligen, och att i längden när utvecklingen, om man bara analyserar tillräckligt, så var det den meningen som hade mest fog för sig och så där. Jag vill inte påstå att det finns jättemånga feldömda 5-0 mål, det vill jag inte påstå.
Hur resonerar du om det kommer in ett mål eller en rättsfråga som du är, där du har en ganska tydlig instruktion med ett predikat, men du är ganska säker på att det här bör inte rimligen gälla längre? Tar du då tag i saken som du beskriver som rättsskipare direkt, eller ser du det fortfarande som en konfliktlösare i underinstans och att det här får någon annan sen ta hand om högre upp i instanserna?
Alltså, som konfliktlösare närmar jag mig sådana frågor. Jag konstaterar att det finns en HD-dom då som knäcker frågan, men, och även om jag inte håller med den HD-domen, så menar jag att en underinstans ska följa HD. Jag försvarar inte underinstanser som dömer emot HD, därför att jag tycker att ska man ändra, ska HDs praxis ändras, då är det HD som ska göra det, va? Därför att annars blir det ingen ordning i systemet, och det blir hopplöst för HD om HD har sagt att det är på ett visst sätt och sen sitter tingsrätter och hovrätter och dömer på något annat sätt, då ska de, för att få någon ordning på det, så ska HD släppa upp allting och ändra det så att HD får som HD vill då. Och det är inte HDs roll, va? Utan för att underinstanserna måste hjälpa HD och se till att HDs roll blir en rätta, nämligen prejudikatskapande. Och då måste, det är alldeles nödvändigt, underrätterna följa det som HD har sagt, även om det är 3-2. Alltså. Så att jag har HD sagt hur det ska vara, och det har inte tillkommit något nytt efter att HD har sagt hur det ska vara. Då är det underrättsdomarnas förbaskade skyldighet att hålla sig till det. Därför att annars så sätter man HD i en omöjlig situation, va? Sitta och släppa upp mål som redan är, där redan är, finns praxis. Det ska inte HD göra, och det blir ju fel mot parterna att döma mot en när HD har sagt på ett visst sätt, så ska en tingsrätt, en hovrätt säga på ett annat sätt, och så ska HD säga i prövningstillstånd för att de inte vill släppa upp det, för redan klart att det är precis tvärtom. Det blir ju ett knas mot parterna i det målet, så att på alla sätt och vis så blir det jätteknasigt om man inte tar prejudikaten för vad de är, nämligen att de ska leda underrätterna i det fortsatta arbetet. Så jag har väldigt sträng syn på detta. Däremot så finns det ju den goda saken då, att om man tycker att ett HD-fall är fel, och det kanske är ett gammalt fall och det kan ha hänt saker man själv tycker och så, då tar man ju en hiss på det. Ni vet vad det är för någonting, man tar en hiss på det. Alltså man formulerar denna fråga till Högsta domstolen från tingsrättens sida under handläggning i tingsrätten och skickar den till HD. Och sen får HD chansen att ändra sin praxis då. Det är så man ska göra i ett visst mål.
Kommer du att pensionera dig som lagman i Nyköpings tingsrätt?
Ja, det tror jag definitivt att jag kommer göra. Jag har inga som helst planer på något annat. Och det går ju att kombinera den tjänsten med mycket annat roligt, till exempel undervisning i olika sammanhang och skiljedomsverksamhet och medlingar och sådär. En tillvaro i till exempel Högsta domstolen är ju mycket mer inrutad än vad jag har. Jag har en mycket, mycket friare tillvaro som ger utrymme för också annat än att vara domstolschef på dagarna. Så att jag trivs fantastiskt bra med min nuvarande tillvaro. Jag har jättesvårt att se hur jag skulle kunna på något sätt någonstans få ett bättre jobb än det jag har. Någon måste överbevisa mig om att ett sånt jobb finns. Jag tror inte det. Det var som jag sa förut, det här med en arbetsgivare som säger, här har du pengar, gör det bästa du kan, och tänk inte på oss, gör inte som vi vill, utan bara gör det bästa du kan. Det är ju liksom, sånt ger mig väldigt mycket belöningar i hjärnan.
Solen sken ju på oss tidigare idag. Skiner den på Sveriges domstolar i framtiden vad gäller kompetens och rekrytering till exempel?
Alltså det är en väldigt bra fråga. Och jag tror att vi måste göra mycket mer för att marknadsföra oss. Jag har ju gått i skola hos Anna Dyre som sysslar med employer branding. Och vi har byggt mycket av vårt arbete när det gäller employer branding på hennes läror. Och jag tror att många fler domstolar skulle behöva lära utav henne och så att vi blir mycket mer konkurrenskraftiga på marknaden när det gäller att rekrytera folk. För att det här som jag säger nu med att ha en arbetsgivare som säger här har du din lön, gör som du vill nu efter bästa huvud och att skit i oss som betalar dig. Du ska betrakta oss som några i mängden som också sa sin rätt men inte mer, va? Just att det finns inga andra arbetsgivare som säger så. Och det finns inget annat jobb som denna arbetsgivare säger så om, nämligen domarjobbet, va? Den typen av aspekter tror jag skulle behöva lyftas fram mycket bättre. Och är ju, tycker jag, en strålande rekryteringsunderlag. Jag hörde nyligen någon som hade tittat på MSA, mannen med Svartling advokatbyrå. Någon sån här PA-människa som hade varit där och studerat dem i några månader. Och hon sa, jag var med vid en genomgång när hon sa att en delägare på MSA hade sagt: om vi lyckas rekrytera rätt folk, då lyckas vi med allt annat också. Om vi inte lyckas rekrytera rätt folk, då skiter sig allt annat också. Och det är väldigt, väldigt sant för MSA och väldigt, väldigt sant för domstolarna. Och den som sitter inne med rätt svar på hur vi ska få tag på det här rätt folk, kan rekrytera rätt folk och få in rätt folk i domstolarna, den personen måste vi lyssna på liksom och ta efter och sådär. Vi måste jobba mycket, mycket mer aktivt med rekryteringsfrågorna och bli mycket, mycket vassare när det gäller rekryteringsfrågorna. Men det vi har att sälja, det tror jag är lite grann av en dold skatt, va? Nämligen att det är inte kul i längden att ha en arbetsgivare som betalar dig och som du, vars ärenden du alltid måste gå, va? Jag tror att jag är särskilt känslig för detta därför att min farfar var bankjurist på Skandinaviska banken och han sa till min farsa: passa dig jävligt noga för verksamheter som du måste vara lojal med och passa dig jävligt noga för verksamheter som inte har juridiken som sin huvudsakliga grej, va? Alltså helt enkelt, håll dig borta från, om du är jurist, håll dig borta från bankerna. Om du är jurist, håll dig borta från försäkringsbolagen. Det är liksom inte juristerna som bestämmer på banker och försäkringsbolag, va? Utan är du jurist så håll dig där det är juristerna som bestämmer.
Kan man återknyta det här till Uppsala och vad som står i universitetsaulan? Att tänka fritt är stort, men att tänka rätt är större vad gäller olika professioner inom juridikyrket.
Alltså vi jurister ska väl ta det där väldigt bokstavligt, va? Att det är bra att tänka det där. Jag kommer ihåg när jag gick på seminarier i Uppsala och så hade vi en gammalt justitieråd då som seminarieledare. Och så ställde han någon fråga. Och så var det någon som svarade, va? Och svarade liksom alldeles uppåt väggarna. Och då sa han att det var väl värt att beakta och sådär, va? Han var otroligt vänlig. Men jag tyckte, fan, det är ju åt helvete fel det där. Säg det nu då. Stå inte här och ge oss signaler att det där var väl värt att beakta. Det där är ju bara en jävla missuppfattning av hela skiten. Säg det. Ja, tänka fritt, va. Det var folk som tänkte fritt. Och sen så sa ju han då att det är väl värt att beakta, men kanske ändå att följande resonemang har mer fog för sig. Och så kom det som var uppenbart rätt, va. Och jag är liksom inte sån, utan jag tycker att snackar någon skit, då säger jag det. Nu snackar du skit. Det där är nattmössan. Lyssna här nu. Och det är ju en yrkessjukdom hos jurister, va? Att man hatar skitsnackare. Så är det ju. Vi gör ju det. Vi hatar skitsnackare. Vi respekterar dem som överväger saker och ting ordentligt och som kommer med liksom tunga välbalanserade argument och sådär. Vi gillar inte förenklingar av saker och ting som inte baseras på forskning och så. Vi är väldigt väldigt intresserade av vad säger vetenskap och beprövad erfarenhet och sådär. Vi röstar inte på populister. Vi röstar inte på Sverigedemokraterna. Vi genomskådar att nej, så enkelt är det inte. Hör hit, så enkelt är det inte. Lyssna en gång till och fundera ett varv till och ta detta intellektuellt hederligt nu och sådär, va. Och det tror jag är en yrkessjukdom hos jurister, att det vi vill ha är inte folk som tänker fritt. Allt för fritt, va. Sen är det bra med idésprutor och sådär naturligtvis.
När vi la upp första avsnittet av JP-möter på iTunes så gick vi upp som trea på topplistan första dagen. Och vi misstänker att de flesta är unga jurister. Så vi vill ställa frågan om du har några tips till dem över hur man blir en bra jurist.
Ja, alltså det finns bara en viktig sak och det är sitt ting, alltså. Därför att det är den möjligheten som tingsittning ger till att höra hur en domare resonerar, en erfaren domare resonerar. Alltså när dörrarna har stängt så det är överläggning. Den möjligheten ges inte på något annat vis, va? Och jag ser ju en väldig skillnad på advokater som har suttit ting och ännu större skillnad på advokater som båda har suttit ting och som sen har gått domarbanan ett stycke, va. Därför att de har tagit till sig så mycket av en domares sätt att resonera att de kan lägga fram sin sak på ett vettigt sätt och de kan genomskåda hur det kommer att gå och så vidare. Och det gör att jag för min del tror att det är fullkomligt omistligt för unga jurister att liksom först ha den teoretiska utbildningen och sen så komma ut och se hur tillämpas det här i praktiken nu då. Och det finns inget annat bra sätt att få reda på hur olika rättsregler, olika bevisfrågor, hur allting hanteras. Det finns inget annat bra sätt än att sitta ting där, och själva klon med det som man får när man sitter ting, det är ingenting annat än att få lyssna på överläggningen, va. Därför att har du lyssnat på överläggningar i 2 år, då fattar du när dörren stängs vad som kommer att sägas. Och på en domstol som vår då, så är det ju liksom notarien som alltid säger första ord eller liksom får först säga sin mening då. Och det är så kul att se hur de i början säger alldeles knasiga saker och sen på slutet så har de järnkoll, va. Och jag skulle inte råda någon att vara den som aldrig får den där järnkollen. Och det är faktiskt vad de utsätts för som går rakt in på stora advokatbyråer och sådär. Så att det är jättedumt att gå raka spåret in på stora advokatbyråer. Därför att de får aldrig höra hur domare resonerar, och vill man inte höra det så kan man skita i det. Men oavsett vad man ska göra här i livet som jurist, så har man betyg för att sitta ting så ska man sitta ting. Och har man betyg för att sitta ting i Nyköping ska man sitta ting i Nyköping. Så det var väl en väldigt oväntat råd jag gav. Sitt ting och gör det i Nyköping. Det var väldigt oväntat råd, va?
Perfekt. Ja. Det får bli slutordet, ja, tror jag, för den här sessionen.
Och då tackar vi dig, Magnus Widerbeck, för att du ville ställa upp i vår podcast.
Tack ska ni ha.
Ytterligare ett trevligt samtal. Väldigt roligt att höra om Magnus syn på Sveriges domstolar och deras olika uppgifter och organisation. Han om någon har ju erfarenhet av dömande verksamhet i samtliga instanser. Och ett tydligare karriärsråd går väl knappast att be om. Förutom Pekka Gustav som intervjuade Magnus har även våra redaktörer Joel Dahlqvist, Hilda Lugnegård och Patricia Otter jobbat med detta avsnitt. I vanlig ordning vill vi också tacka Paul Ströbeck som hjälper oss med tekniken och Björn Börjesson för vår fina jingel. Vårt största tack riktar vi dock till alla er som lyssnat och vi låter meddela att vi snart utkommer med ett nytt avsnitt av JP Möter.